My beloved brethren, it's a tremendous privilege to be with you tonight. This place is full.
Mina älskade bröder, det är en oerhört förmån att få vara med er ikväll. Vi som bär Guds prästadöme bildar ett starkt broderskap. Vi läser i Läran och förbunden kapitel 121, vers 36 att prästadömets rättigheter står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter. Vilken underbar gåva vi har fått att bära prästadömet som står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter. Den här dyrbara gåvan för inte bara med sig särskilda välsignelser utan också högtidligt ansvar. Vi måste leva så att vi alltid är värdiga det prästadöme vi bär. Vi lever i en tid när vi omges av mycket som är ägnat att föra oss in på vägar som kan leda oss i fördärvet. För att undvika sådana vägar krävs beslutsamhet och mod. Jag minns en tid, och några av er kanske också gör det, när de flesta människors normer liknade våra normer. Så är det inte längre. Jag läste nyligen en artikel i New York Times om en undersökning som gjordes sommaren 2008. En framstående sociolog vid Notre Dame-universitetet ledde en grupp som gjorde ingående intervjuer med 230 unga vuxna över hela Amerika. Jag tror att vi kan anta att resultatet är liknande i de flesta delar av världen. Jag återger bara en del av denna talande artikel. Intervjuarna ställde frågor om rätt och fel, moraliska dilemman och livets mening. I de varierande svaren ser man hur ungdomarna försöker hitta något vettigt att säga om de här ämnena, men de har varken förmåga eller vokabulär att göra det. När de ombads att beskriva ett moraliskt dilemma som de ställts inför kunde 2/3 av ungdomarna antingen inte svara på frågan eller beskrev problem som inte hade det minsta med moral att göra, om de skulle ha råd att hyra en viss lägenhet eller tillräckligt med mynt i automaten i parkeringen. Artikeln fortsätter. Den allmänna ståndpunkten som de flesta kom tillbaka till gång på gång är att moraliska val helt enkelt handlar om personlig smak. Det är personligt, var det vanliga svaret. Det är upp till var och en. Det kan inte jag säga. Eftersom många ungdomar avvisar blind lydnad mot auktoriteter så säger de istället tvärtom. Jag skulle göra det som jag ansåg gör mig glad. Jag har inget annat sätt att veta vad jag ska göra än hur det känns. De som gjorde intervjuerna betonade att de flesta av ungdomarna som de pratat med inte fått tillgång till resurserna, varken i skolan, andra institutioner eller familjer, för att odla sin moraliska intuition. Bröder, ingen som hör min röst bör ha något tvivel om vad som är moraliskt och vad som inte är det. Inte heller bör det råda tvivel om vad som förväntas av oss som bärare av Guds prästadöme. Vi har fått och fortsätter att få undervisning om Guds lagar. Vad du än ser eller hör på annat håll är de här lagarna oföränderliga. Medan vi lever vårt dagliga liv är det nästan oundvikligt att vår tro prövas. Ibland omges vi av andra men är ändå i minoritet eller till och med ensamma om att ha en uppfattning om vad som är acceptabelt eller inte. Har vi det moraliska modet att stå för det vi tror på, trots att vi då kanske måste stå ensamma? Som bärare av Guds prästadöme är det ytterst viktigt att modigt möta alla de utmaningar som kommer i vår väg. Kom ihåg Tennysons ord, citat: min styrka är som 10 mäns styrka, ty mitt hjärta är rent. Slut citat. Allt oftare ser vi kändisar och andra som av någon anledning befinner sig i offentlighetens ljus, som tenderar att förlöjliga religion i allmänhet och ibland vår kyrka i synnerhet. Om vårt vittnesbörd inte är tillräckligt fast rotat kan sådan kritik göra att vi börjar tvivla på vår tro eller vackla i våra föresatser. I sin syn om livets träd som finns i första Nefi kapitel 8 ser Lehi bland annat människor som håller i ledstången av järn tills de kommer fram och äter av frukten från livets träd, som vi vet föreställer Guds kärlek. Och sedan, tyvärr, när de ätit av frukten är det några som skäms inför människor i den stora och rymliga byggnaden som föreställer människobarnens stolthet. De här människorna pekar finger, hånar dem, och de kom in på förbjudna vägar och gick vilse. Hur mäktiga är inte motståndarens redskap, förlöjligande och hån? Återigen, bröder, har vi modet att stå starka och fasta när vi ställs inför sådant svårt motstånd? Jag tror att min första upplevelse där jag fick visa mod och stå för min övertygelse var i Förenta staternas flotta i slutet av andra världskriget. Träningsläget var inte lätt, varken för mig eller för de andra som utstod det. Under de första 3 veckorna var jag övertygad om att mitt liv var i fara. Flottan försökte inte utbilda mig. De försökte döda mig. Jag ska aldrig glömma när söndagen kom efter första veckan. Vi fick välkomna nyheter av fanjunkaren när vi stod uppställda på övningsområdet. I den friska Kalifornienvinden kom hans kommando: idag går alla i kyrkan. Det vill säga, alla utom jag. Jag ska vila. Så ropade han: alla katoliker träffas i Camp de Couture och kom inte tillbaks förrän 3. Framåt marsch. En ganska stor grupp marscherade iväg. Så ropade han nästa kommando: de av er som är judar träffas i Camp Henry. Kom inte tillbaka före 3. Framåt marsch. En något mindre grupp marscherade iväg. Så sa han: resten som är protestant träffas i Camp Farragut. Kom inte tillbaka förrän 3. Framåt marsch. Genast kom tanken till mig: Månsson, du är inte katolik, du är inte jude, du är inte protestant, du är mormon. Så bara stå kvar.
I'm glad to be alive today.
Jag är glad att jag lever idag. Jag kan försäkra er att jag känner mig totalt ensam. Modig, beslutsam, ja, men ensam. Och sen hörde jag de ljuvligaste ord jag någonsin hört en fanjunkare yttra. Han tittade åt mitt håll och frågade: och ni då, vad kallar ni er? Det var inte förrän då som jag insåg att det stod någon bakom mig på övningsområdet. Vi svarade nästan samtidigt: mormoner. Det är svårt att beskriva glädjen som fyllde mitt hjärta när jag vände mig om och såg en handfull andra sjömän. Fanjunkan rev sig i huvudet och sa förvirrat slutligen: ja, ja, ni får gå och hitta någonstans där ni kan vara och kom inte tillbaka för 3. Framåt marsch. När vi marscherade iväg tänkte jag på orden i en ramsa som jag lärt mig i primär många år tidigare: våga vara mormon, våga stå ensam, våga vara fast besluten, våga låta det bli känt. Även om upplevelsen tog en annan vändning än jag väntat hade jag varit villig att stå ensam om det hade behövts. Sedan den dagen har det funnits tillfällen när ingen stod bakom mig, och då stod jag ensam. Jag är så tacksam att jag fattade beslutet för länge sedan att vara stark och trogen, alltid redo och villig att försvara min religion om det skulle behövas. Om vi någonsin känner oss otillräckliga inför det som ligger framför oss, bröder, vill jag återge ett uttalande från 1987 av dåvarande president för kyrkan, Ezra Taft Benson. Han sa till en stor grupp medlemmar i Kalifornien. Han sa: genom tidsåldrarna har profeterna sett fram genom tidens korridor till vår tid. Miljarder avlidna och ännu ofödda har ögonen på oss. Var så säkra. Ni är en utvald generation. I nästan 6000 år har Gud hållit er kvar för att ni skulle komma fram i de sista dagarna före Herrens andra ankomst. Några faller bort, men Guds rike står kvar för att välkomna återkomsten av dess överhuvud, ja, Jesus Kristus. I fråga om ondska kan den här generationen jämföras med Noas dagar, när Herren renade jorden med en stor översvämning. Men det finns en stor skillnad den här gången. Det är att Gud till slutspelet sparat några av sina starkaste barn som ska hjälpa till att göra riket segerrikt. Slutcitat. Ja, bröder, vi representerar några av hans starkaste barn. Vi har ansvaret att vara värdiga alla de underbara välsignelser som vår fader i himlen har i beredskap åt oss. Vart vi än går bär vi vårt prästadöme med oss. Står vi på heliga platser? Innan du utsätter dig själv och ditt prästadöme för fara genom att gå till platser eller delta i sådant som inte är värdigt varken dig, vare sig dig eller ditt prästadöme, stanna upp och tänk på följderna. Var och en av oss har förlänats aronska prästadömet. I den processen fick vi kraften som innehar lycklarna till änglabetjäning. President Gordon B. Hinckley sa: ni kan inte tillåta er att göra något som kan sätta en mur mellan er och änglabetjäning för er skull. Ni får inte vara omoraliska i någon bemärkelse. Ni får inte vara oärliga. Ni får inte luras eller ljuga. Ni kan inte missbruka Guds namn eller använda ett oanständigt språk och fortfarande ha kvar rätten till betjäning av änglar. Slutcitat. Om någon av er har snubblat under er resa vill jag att ni förstår att det inte råder minsta tvivel om att det finns en väg tillbaka. Den kallas omvändelsens process. Vår frälsare gav sitt liv för att ge dig och mig den välsignade gåvan. Trots att omvändelsens väg inte är lätt, är löftena verkliga. Vi har fått veta: om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Och jag ska inte längre komma ihåg dem. Vilka ord, vilka välsignelse, vilket löfte. Det kanske finns några av er som tänker: jag följer inte alla buden och gör inte allt jag borde, men mitt liv går ganska bra ändå. Jag tror att man både kan äta kakan och ha den kvar. Bröder, jag lovar er att det fungerar inte i längden. För några månader sedan fick jag ett brev från en man som en gång trodde att han kunde göra både och. Han har nu omvänt sig och fått sitt liv i ordning, i samklang med evangeliets principer och bud. Jag vill återge ett stycke från brevet för er För det visar på ett tänkesätt som kan vara felaktigt. Jag har fått lära mig genom bitter erfarenhet att frälsaren hade helt rätt när han sa: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag försökte så mycket man någonsin kan att göra både och. Till sist fick jag uppleva all den tomhet, det mörker och den ensamhet som Satan ger dem som tror på hans bedrägerier, illusioner och lögner. För att kunna vara starka och stå emot alla de krafter som drar åt fel håll eller de röster som uppmuntrar oss att ta fel väg, måste vi ha ett eget vittnesbörd. Om det är 12 eller 112 eller någonstans däremellan, kan du få veta att Jesu Kristi evangelium är sant. Läs Mormons bok, begrunda dess lärdomar. Fråga din himmelske fader ödmjukt om den är sann. Vi har fått löftet att om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, skall han uppenbara sanningen om dem för er genom den heliga andens kraft. När vi vet att Mormons bok är sann, är det en naturlig följsats att Joseph Smith verkligen var en profet och att han såg Gud, den eviga fadern, och hans son, Jesus Kristus. Det är också naturligt att evangeliet återställdes i dessa sista dagar genom Joseph Smith, inklusive återställelsen av både aronska och Melkisedeks prästadömet. När vi väl har ett vittnesbörd har vi ansvaret att vittna för andra. Många av er bröder har verkat som missionärer runt om i världen. Många av er unga män kommer att verka. Förbered er nu för den möjligheten. Se till att ni är värdiga att tjäna. Om vi är redo att sprida evangeliet, så är vi redo att följa aposteln Petrus råd när han sa: var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Vi kommer att få möjligheter hela livet att berätta om vår tro, men vi vet inte alltid när vi kan kallas att göra det. Jag fick en sån möjlighet 1957 när jag arbetade inom förlagsbranschen och ombads att åka till Dallas i Texas, som ibland kallas kyrkornas stad, för att tala vid ett företagskonvent. Efter konventet tog jag en sightseeing-tur i buss till stadens förorter. När vi åkte förbi de vackra kyrkorna sa föraren: till vänster ser ni metodistkyrkan, eller till höger har vi den katolska katedralen. När vi passerade en vacker röd tegelbyggnad på en kulle sa föraren: i den där byggnaden har mormonerna möten. En dam långt bak i bussen frågade: kan chauffören berätta något för oss om mormonerna? Föraren körde in till vägkanten, vände sig om i sätet och svarade: damen, allt jag vet om mormonerna är att de har möten i den där röda tegelbyggnaden. Finns det någon på bussen som vet något om mormonerna? Jag väntade på att någon skulle svara. Jag såg mig om på de andra ansiktena efter något tecken på igenkännande, någon önskan att säga något. Ingenting. Jag insåg att det var min sak att göra som aposteln Petrus hade sagt, att vara beredd att svara var och en som begär att ni ska förklara det hopp ni äger. Jag förstod också sanningen i uttalandet: när det är dags för beslut är tiden för förberedelse ute. Under de närmaste 15 minuterna hade jag förmånen att bära mitt vittnesbörd för passagerarna på bussen, berätta om kyrkan och vår tro. Jag var tacksam för mitt vittnesbörd och tacksam för att jag var redo att bära det. Jag ber av hela mitt hjärta och hela min själ att varje man som har prästadömet, och jag ser på många just nu, att varje man som bär prästadömet ska ära detta prästadöme och vara trogen det förtroende som ges när prästadömet förlänas. Må vi alla som bär Guds prästadöme veta vad vi tror på. Må vi alltid vara modiga och redo att stå för det vi tror på. Och om vi måste stå ensamma, må vi göra det modigt, stärkta av vetskapen om att vi egentligen aldrig är ensamma när vi står tillsammans med vår Fader i himlen. När vi begrundar den stora gåva vi fått, prästadömets rättigheter som står i oskiljaktig förbindelse med himlens krafter, må vi alltid vara fast beslutna att alltid vakta och försvara den och vara värdiga dess stora löften. Må vi följa frälsarens uppmaning till oss i tredje Nefi. Håll upp ert ljus så att det lyser för världen. Se, jag är det ljus som ni ska hålla upp. Det som ni har sett mig göra. Att vi alltid må följa det ljuset och hålla upp det så att världen kan se är min bön. Och min välsignelse till alla som hör mig. I Jesu Kristi namn. Amen.